Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Sekreteraren Ulla-Bella förblir det roligaste vi har.
Vem är det?
Är det solstollarna eller vad de kallar sig?
Solsidan?
Nej, det här är från 80-talet.
Ja, nej, det vet jag inte, det har jag inte sett.
Sekreteraren Ulla-Bella.
Nej, kommer jag inte ihåg.
Ja.
Nästa fråga.
Ja, det är en kommer. Välkommen till ett nytt avsnitt av denna podcast vi kallar Fördomspodden med mig, Emil Persson. Konceptet är hugget i sten. Jag drar fördomar om och för en känd svensk som vackert tar emot för att sedan intyga eller avfärda. Idag är det en gäst man kanske inte längre tänker på så ofta, men han är icke desto mindre rotad i den svenska folksjälen för det. Skansen Jonas Wahlström, 67 år gammal. Det är svårt att skriva någon lång biografi på Skansen Jonas Wahlström. Han är liksom bara Skansen Jonas Wahlström. Och detta är han för att han i urminnes tider basat över Skansen-akvariet och varit ansiktet utåt för hela denna Stockholmsförlagda djurpark. I sin roll som ansiktet utåt för Skansen har han genom åren ständigt syn i olika tv-sammanhang, mer än något annat i det hårt mysande Nyhetsmorgon på TV4, men också Allsången och mycket annat. Det blir en hel del snack om djur, och om du exempelvis trodde att björnljuden i Tarantinos Inglourious Basterds var det tyngsta vi hade i björnprefixgenren, så kan jag redan nu avslöja att det efter det här avsnittet är en ny björnprefix-sheriff i stan. Mycket nöje! Under dina många besök på Nyhetsmorgon har du ibland upplevt att Steffo inte vill låta sin insmoda och fortfarande Maldivernas solkyssta hand möta din, för du ser på hans skeptiskt privilegierade blick att han nog tänker att det 9 gånger av 10 finns spindelspillning i din handflatas vindlingar.
Nej, det har jag inte märkt, och jag tror faktiskt inte han skulle vara rädd för spindelspillningen, möjligen spindeln själv. Och det är väl alla som med viss bävan ser när jag kommer in i en studio, undrar vad han ska ha med sig och var det sitter.
Ja, men tänker han inte att du är lite smutsig ändå? Nej,
det undrar man gör. Jag tror faktiskt inte det. Jag har inte frågat.
Nej. Gillar du Steffo?
Han är väldigt bra som programledare. Oh, ja.
Och som människa?
Jag känner honom inte väl, men han förefaller sympatisk.
Du kan göra det där ploppande ljudet som uppstår när man formar ena pekfingret till en krok, kör in det mot insidan av kinden och drar utåt i en hastig rörelse.
Det kan jag säkert göra, det kan väl de flesta, men jag tror aldrig att jag har gjort det.
Nej. Du vet vilket ljud jag menar?
Ja, ja. Sådär.
Ja, sådär.
Ja, det gick inte så bra. Nej. Jag har inte tränat.
Nej, men du skulle ju kunna vara en person som kan sånt.
Det känns ja, som du... det kan väl alla som har en mun och ett finger.
Ja, det är jag inte säker på. Nej. Du luktar sömn.
Tycker du jag ser sömnig ut?
Ja, du skulle kunna lukta sömn.
Nej, jag vet inte hur det luktar faktiskt.
Nej. Jag vet, lite lakan och lite, jag vet inte, lite sömn kanske.
Ja, doften av nytvättade sängkläder är ju inte oangenäm precis. Men jag tror att man blir direkt sömnig av att känna det.
Är det viktigt för dig att lukta gott?
Ja, det är viktigt att inte lukta illa.
Mm. Steffo har en dyrare parfym, känns det som.
Det kan jag inte svara på.
Nej. Du har någon gång sagt farsgubben din till en manlig kompis son.
Nu förstår jag inte frågan.
Farsgubben din? Mm. Har du sagt det till en manlig kompis son någon gång när du pratar om din kompis då? Till
nej.
Son? Nej. Det är inget uttryck du använder?
Nej. Nej, det har jag aldrig hört ens en gång.
Farsgubben din?
Ja, alltså farsgubben, men inte så där i det sammanhanget, nej.
Nej. Men farsgubben då, är det ett uttryck du använder?
Nej.
Nej. Du känner inte för det?
Nej, jag sa pappa, så länge pappa levde.
Ja. Ja, det är bra. Du har aldrig reflekterat över att människorna i tandkrämsreklamerna är dubbade?
Jag vet inte om de är det, men det har jag inte tänkt på. Men väldigt mycket reklamfilmer köps ju in utomlands ifrån med ett annat språk på läpparna, och då dubbas de ju naturligtvis. Det känner jag igen. När man är utomlands ibland och ser reklam-tv känner jag ju exakt igen reklamen, fast det handlar om en annan produkt än det jag såg hemma.
Mm. Men när du ser en tandkrämsreklam i Sverige så sitter du inte och tänker på synkar det jag hör nu verkligen med läpprörelserna?
Nej, jag har aldrig en tanke på.
Nej, det har du inte. Ja, precis. Du har hjälpt vissa diktatorer med expertkunskap om exotiska djur.
Ja, du syftar på Nordkorea förstår jag. Jag har inte hjälpt en diktator med någonting, men däremot har jag hjälpt djurparker i länder som är diktaturer, ja.
I Nordkorea?
I Nordkorea bland annat, ja.
Vilka mer?
Saudiarabien.
Ja. Då liksom flygs du in?
Ja, det är liksom enklast om man ska ta sig till Saudiarabien och flyga, ja. Mm.
Vad besitter du för expertkunskap?
Jag brukar säga så här, att många tror att jag är zoolog eller veterinär eller ibland Skansen-chef. Sanningen är att jag gick ut nian med dåliga betyg. Det är min utbildning. Men å andra sidan så har jag ju sprungit på Skansen sedan jag var 8 år. Så man kan säga att jag har 60 års erfarenhet av djurparker och djurparkers utveckling. Och sen har jag i alla fall 42 års erfarenhet att driva något som Skansen-akvariet. Så att jag känner väl till den fauna jag själv har sysslat med i alla år. Men jag är inte någon elefantexpert till exempel.
Nej, men hur kommer det sig då att Nordkorea i det här fallet pekar på dig och säger honom ska vi flyga in?
Det var en ren tillfällighet, för 1985, eller 84 var det väl, så ringde de från nordkoreanska ambassaden till akvariet och sa att de hade en delegation från Nordkoreas djurpark som gäster i Sverige. De hade nämligen varit på Kuba för att studera delfiner. Och frågade om de fick komma upp som besökare och visa även Skansen och Skansen-akvariet, och det fick de ju naturligtvis. Och då hade vi några dagar innan fått två små vanliga silkesapor av tullen på Arlanda. Det kom en figur där ute med två små apor i en liten bur, och så gick han glatt till tullen och så här har jag köpt i Brasilien. Kostar det något att ta in dem i Sverige? Nej, sa tullen, det kostar ingenting, men du blir av med dem, för du får inte ta in några apor i Sverige. Ja, okej då, ta dem, sa han och fällde en tår, och så var det klart. De var alltså inte beslagtagna, utan de var lämnade, för han berättade att han hade aporna med sig när han kom. Mm. Och då stod tullen där och kliade sig i huvudet och sa, det här är ju inget beslag, utan hur gör vi med det här då? Ja, då får vi ju ringa Jonas i vanlig
ordning.
Då ringer de och så kommer de upp med dem. Jag har ju fullt ta hand om dem, så att inte ni bestämmer vad som ska ske med dem. Det är inte så att vi per automatik får dem till skänk. Och tullen satt ju där och undrade, för det var ju som sagt inget beslag. Då hade liksom rutinens väg varit given. Så kom de här koreanerna och de frågade mycket artigt om jag möjligen hade något djur som man kunde ta med sig till Nordkorea. Och då så kom jag på den lysande idén att de här små aporna, de var alltså helt vanliga silkesaper som åren innan figurerade som husdjur i Sverige innan det då blev förbjudet 1970. Så de fanns inget så att säga avelsvärde i dem för vår del. De här odlades till och med på olika laboratorier i Sverige på den tiden som försöksdjur. Så jag ringde tullen och sa, nu löser vi det här, jag kan skicka dem som en gåva till Nordkorea. Utmärkt, sa tullen. Då kunde de avskriva det hela och koreanerna åkte iväg till Nordkorea. Och sen så fick jag via ambassaden höra att de var väldigt tacksamma, och den stora ledaren Kim Il-sung som levde på den, han hade varit och tittat på dem och konstaterat att de var oerhört sällsynta, vilket de absolut inte var. Sen återkom ambassaden och frågade om jag skulle kunna tänka mig vara konsult, för att på vägen via Stockholm så hade de kommit på att något som Skansen-akvariet var, det skulle man ju kunna faktiskt ha i Pyongyangs djurpark också. Och ja, jag nappade på det, så att då åkte jag till Nordkorea första gången 85 och tittade på ett antal ritningar de hade gjort och gav dem en del tips, och de skickade 3-4 delegationer till oss för att titta på Skansen-akvariet, och sen uppförde de en liknande anläggning i Pyongyang. Och sen frågade de om jag fortsättningsvis kunde vara konsult och så att säga idékläckare åt dem, och det är ju väldigt intressant att komma till ett så totalt slutet land. Så att jag har varit där kanske 26-27 gånger på de här 30 åren.
Mm. Vad tycker du om Nordkorea?
Ja, Nordkorea som land, det är inget land. Det är en extrem religiös sekt. Det är världens största Knutby som dyrkar gudarna. I det här fallet så var det Kim Il-sung, gudfader själv, hans enfödde son Kim Jong-il, fadern skapade landet, Kim Jong-il skötte landet, nu har den tredje kommit till makten, tredje generationen Kim Jong-un. Så de är alltså en generation före Bibeln, och det är rätt skickligt. För att alla nordkoreaner dyrkar ledarna, bokstavligt talat. Och det kan de göra för att det är ett så slutet land. I gamla Sovjetunionen som jag besökte många gånger, Polen, vad du vill, där visste man allt som hände på andra sidan järnridån. Man hade dock kontakter, man kunde lyssna på Voice of America, Radio Free Europe och så vidare. Men Nordkorea är totalt slutet.
Mm. Om de visste att du satt här och sa det här, skulle du inte få komma tillbaka?
Jag skulle definitivt inte få komma tillbaka, och det stör mig inte. Men mina vänner i djurparken där nere skulle kunna råka illa ut, ja. Mm.
Ja, det är ett högt spel du spelar.
Jag tror inte de sitter och lyssnar på just den här podden med största respekt på nordkoreanska ambassaden.
Du använder PC.
Det är data, va?
Mm.
Nej. Jag tillhör en grupp som är väldigt unik i världen. Medlemmar i den gruppen, det är de som är under 2 år, de som är över 105 år och så jag. Det vill säga att man aldrig har petat på en dator. Jag känner mig inte bekväm med datorn, nej. Jag har min smarta telefon, och den behärskar jag till 80%. Men nej, jag håller inte på med datorer. Jag har allt folk omkring mig som gör det. Jag är liksom datagenier var jag än befinner mig. Personalen är datagenier allihopa. Mina barnbarn är datagenier.
Mm. Eller är de bara användare av datorer?
Ja, nej, jag ber andra genier. Fixa det om jag behöver någonting.
Ja, då får du ju förlita dig på andra.
Ja.
Det har du inga problem med.
Nej, inte den omgivning jag har.
Nej.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Volt, som alltså har 40 butiker i Sverige från Malmö till Luleå. Och då har vi att göra med ett multibrand utbud för män. Alltså premium brands med allt från sweaters, skjortor, kostymer, kavajer, byxor och en uppsjö av prominenta varumärken såsom Oscar Jacobson, Tiger of Sweden, Eton, Samsö, J. Lindeberg, Filippa K. och det här varumärket då som får en att tänka lite på det gamla svenska härliga bandet Those Dancing Days, men som heter These Glory Days, och som du, Felix, ju är ansiktet utåt för.
Det har blivit lite så, och kanske med all rätta. Jag är ju galen i skiten.
Ja, och skiten är galen i dig.
Verkligen. För att citera en artist jag tycker väldigt mycket om. Jag vet inte om du känner till honom, Lars Winnerbäck.
Jag har talat om.
Nu kommer våren, det har jag lärt mig. Mm. För några veckor sedan pratade vi om den här Selleck-skjortan. Den tycker jag fortfarande är den finaste skjortan man kan ha i vår. Men jag vill också så ett slag för Rastello-skjortorna, alltså linneskjortor. Det är väl både våren, sommarens, kanske alla årstiders plagg.
Ja.
Och de kommer till nya färger. De finns i svart, den finns i ljusblått, den finns i vitt. Den finns i en grön. De här är inte kloka, Emil.
Ja, men det är ju en grej med linneskjortor, tycker jag. Ibland får man för sig, är jag en människa som kan ha en linneskjorta? Och så tänker man att man kanske inte är det, men så fort man har en på sig så känns det ändå som att man blir ett med just våren och med sig själv och med årstiden på något vis. Och jag tycker att det tar en till nya stilmässiga höjder, och man får ett nytt självförtroende i att man pallar att vara en människa som har den där på sig och fattar att det funkar, tycker jag.
Ja, och jag är inte klar vid skjortor. De har shorts, såklart. Nya gröna, jättefina. Ett par bruna rostfärgade som jag själv har klickat hem.
Ja. Och alla dessa kläder och plagg finns då såklart i fysiska butiker eller på Volt med enkel voltfashion.com. Tusen tack, Volt, som möjliggör Fördomspodden.
Tack så mycket!
Du har haft aprollspel i sängen med tillhörande apljud och tillhörande apkrafts i den egna armhålan.
Nej.
Är det otänkbart?
Jag har aldrig kommit på tanken än, och frågan är i min ålder om man ska komma på den tanken.
Det tycker jag. Du kan tycka att TV4s politikexpert Marcus Oskarsson rent utseendemässigt har lite skunkiga drag.
Nej, hörru du, om du tänker på hans mörka hårväxt så kan jag möjligen tänka mig ett vettbjörnslika i så fall, men det har jag inte reflekterat över. Jag lyssnar till budskapet och tar aldrig hänsyn till hur budbäraren ser ut.
Nej, du skulle aldrig objektifiera på det viset.
Nej, absolut inte.
Du vet bättre. Men om vi måste,
jag skulle inte göra det som man gör med kvinnor hela tiden. Det skrivs aldrig om männen i regeringen är klädda, men det skrivs alltid om kvinnorna i regeringen är klädda. Det är märkligt.
Ja, det är därför jag ju nu tar upp Marcus Oskarsson, för att göra det här till ett jämlikare samhälle.
Ja.
Men då är du mer inne på tvättbjörn i så fall.
Ja, det skulle man kunna säga faktiskt. Mm.
När du äter en macka och dricker ur en merflaska samtidigt överförs oftast smulorna ner i flaskan och guppar som skeppsbrutna uppe vid ytan.
Ja, så jag har aldrig provat. Jag dricker aldrig mer eller sån här läskedryck faktiskt. Och jag gör det inte samtidigt, om jag nu skulle göra det, så gör det samtidigt som jag åt det.
Det kan bli törstig under tiden du tuggar.
Ja, ja, nej, det blir inget större problem för mig.
Aldrig?
Nej.
Det har aldrig överförts smulor ner i en plastflaska?
Det är kanske det har gjort naturligtvis. Det finns ju alltid små fragment kvar i munnen när man äter. Så det är väl ingen omöjlighet.
Nej. När du är i stånd att äta en finsk pinne brukar du först stryka den längs med näsan som vissa män gör med cigarrer.
Nej, för det första äter jag inte finska pinnar för de smular ganska kraftigt. Och efter en olycka eller två olyckor när jag var liten så är det lite svårt att andas bara genom näsan. Så att jag måste liksom ta ett andetag genom munnen med jämna mellanrum. Och det gör att äter jag någonting som kan smula sig lite grann, till exempel kaffebön om man skulle tugga på det, det tunna skalet runt nötter, runt hasselnötter. Då plötsligt så känner jag att då far ner en sån där liten skalflisa ner långt ner i halsen mot lungorna och så måste jag hosta en lång stund. Så jag undviker allt som smular.
Vad var det för olyckor som hände?
Först så cyklade jag mot ett träd när jag var riktigt liten och sen när jag var i 12-årsåldern så blev jag inslagen i en vägg av en av Skansens elefanter. Så att då med huvudet eller ansiktet före, så det här partiet som jag visar dig här nu runt ovanför övertänderna, så kinden ut och så upp alltså mellan ögonen och näsan. Hela det här är uppbyggt av mitt höftben. I tre olika plastikoperationer sen när jag växte upp.
Satan.
Den måste ju växa färdigt först. Så att, och det gjorde de framåt 17-årsåldern. Så då var tre gånger var de in. Så min vackra näsa är egentligen mitt höftben.
Men var det så att han tog tag i dig med snabben?
Nej, inte alls. Jag kom mellan elefanten och väggen. Man gick aldrig mellan en elefant och en vägg. Det fick man lära sig, men det missade jag naturligtvis. Och när jag gick däremellan så tyckte väl den att vad ska han här att göra? Så bara puffade den till med över... Ja, den, vaggade huvudet mot mig. Mm. Och precis då råkade jag vända ryggen emot. Så jag for, det var ingen lång, det var kanske bara en halv meter. Men kraften från en 6-tons elefant, då räcker det med en halv meter när man är 12 år.
Mm. Vad känner du för den här elefanten idag?
Ja, en bambina, hon är död sedan väldigt länge, men det var en fin elefant.
Broder Tux, ut ur min kyrka, är en av filmhistoriens starkaste repliker.
Ingen aning.
Robin Hood?
Ja, jo, det känner jag till. Broder Tuck vet jag ju vad det var för figur. Men ja, nej, den repliken har jag aldrig hört talas om.
Ut ur min kyrka? Nej.
Nej.
Har du någon filmreplik som du känner starkt för?
Ja, det vi har ju inte sån här stor konsument av långfilmer. Nej, inte på raka. Men det är många som man kommer ihåg. No, Play It Again, Sam. Casablanca till exempel.
Ja,
nej. Ja, spontant var det när jag kom på just nu. Mm. Ja, sen det där liksom, My Name Is Bond, James Bond. Det gick ju igenom i alla filmer. Det kommer man ju ihåg, faktiskt.
Ja, ja, den är stark.
Ja. En film som jag tycker är jävligt bra, det är den här 12 vedsvurna män. Mm. Från början med Henry Fonda då, första inspelningen i svartvitt och sen kom det ju tillbaka med Jack Lennon och, vad fan, så nu kunde jag bort namnet. Det tycker jag är oerhört stark film. Man hör talas om 12 män sitter i ett och samma rum och resonerar med varandra. Vad fasen är det för skit, tänker man. Det kan ju inte vara någonting. Men den filmen är verkligen sevärd. Absolut. Och där finns ju en del rubriker. Eller, jag kommer ihåg. Listen to this man. He knows what he's talking about.
Mm. Mår du lite bra när du hör?
Ja. Ja. Ja, det är en sån här film som jag kan titta på faktiskt ganska ofta. Hemma på DVD.
Ja, du kör DVD.
Och så jämför den gamla svartvita inspelningen med den nya då. Mm.
Och vad kommer du fram till?
Förvånansvärt, när man gör en nyinspelning av film så brukar det alltid vara en del ganska stora skillnader. Men här är följande gamla manus exakt. Så när som på några saker. Som ligger lite mera i tiden då. Put in the needle. För det var ju liksom avrättning med gift.
Gillar du va? Sjuke jävel. Du har rört dig problematiskt och besöksförbudsdoftande till Harry Belafontes Banana Boat Song.
Nej.
Nej.
Nej. Jag vet inte ens vad det är för sång.
Ska vi, innan du vet det så kan du inte riktigt
slå fast att du inte har rört dig problematiskt och besöksförbud stoftande till den?
Ja, det skulle jag nog tro att jag inte har gjort.
Ska vi ändå lyssna på den lite snabbt?
Jag är rätt säker. Ja, ja.
Tankar?
Jag känner faktiskt igen den, det gör jag. Jag skulle inte säga att jag visste vad det var. Men jag känner igen den, jag hörde den väldigt ofta på Kuba.
På Kuba?
Ja.
Okej. Vad gjorde du där?
Ja, sista gången
hjälpte Castro med lite djur.
Ja, sista gången så var jag där med 10 krokodiler. Ja. Vi har ju nämligen ett par av världens sällsyntaste krokodil på Skansen akvariet som avlar. Som vi avlar väldigt framgångsrikt. Ja. Skickar till olika parker runt om i världen.
Inte ofta man får säga det här, men vi kommer återkomma till den krokodilen.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men hur vet du då att du inte har rört dig problematiskt till den här låten på Kuba? Men är lite Mai Tais innanför västen?
Nej, jag brukar inte. Nej, jag brukar Mai Tais på Kuba faktiskt. Mojito i så fall, eller rom och cola framförallt. Okay. Ja, nej, jag brukar inte röra mig till musik, det är det jag kan säga. Okay.
När du får höra att E-Type inte bara flyttar sniglar från vägen och räddar dem från överkörning utan också alltid placerar dem i den färdriktning snigeln i fråga själv initierat, känner du att E-Type, det är din gubbe?
Ja, att flytta en snigel, ja, det är väl behjärtansvärt. Men då ska man inte sätta tillbaka den igen, för det kommer väl en bil till snart. När man har vänt ryggen till.
Alltså han sätter dem vid sidan av vägen, tror jag.
Ja, vid sidan av vägen. Ja, men det är ju behjärtansvärt, ja, jo. Mm. Jag vet, jag kommer ihåg första gången jag träffade E-Type, det var då jag begrep att jag hade blivit gammal. Ja, därför okay. E-Type tittade på mig och sa, hej, jag hade dig som idol när jag var ung.
Ja, fan, då är ändå E-Type ganska gammal.
Ja.
Gillar du E-Type?
Ja, alltså han är en väldigt trevlig person. Hans musik, ja, det har jag noll inställning till. Som jag sa förut, jag är inte särskilt musikintresserad.
Nej, det är du
men han är en trevlig person, det är han verkligen. Mm. Väldigt stor djurvän.
Precis. Din gubbe.
E-Type, ja. Ja.
Du har små, små hår över hela kroppen, vilket ger dig en viss ludenhet.
Nej, jag är inte särskilt luden. Under huvudet är jag faktiskt inte. Några små hål har jag inte, nej.
Ett julbord utan dopp i grytan är inget julbord utan en förolämpning.
Ja, helt riktigt. Fullständigt rätt. Enda första vettiga påståenden du har kommit med under den här tiden, ja.
Inte det första ändå, va? Ja, kanske det.
Ja, men det mest riktiga.
Ja, det där älskar du.
Det mest riktiga, ja.
Helvete vad du doppar i grytan.
Jag inte säger jättemycket, nej, men jag tycker det hör till, absolut.
Sjuk jävel. Ett samlag utan dopp av pung i mun är inget samlag utan en förolämpning.
Ja, det var en märklig fråga faktiskt. Är pung i mun är väl inte rätt?
Ja, det kan det för vissa är det rätt.
Ja, det har inte hänt mig i alla fall.
Du är ingen pungdoppare?
Nej, jo, i Östersjön.
Okej, jag fattar. Men inte i mun under samlag?
Nej.
Nej, nej, det var det fel tyvärr. Jag tappade allt mitt självförtroende från dopp i grytan fort. Ingen kommentar på det?
Jo, där var den.
Ja, kul. 9-11 kan ha varit ett insiderjobb.
Ja, naturligtvis. Och Elvis lever fortfarande. Man har aldrig varit på månen heller. Det var en filmkuliss i Hollywood. Jo, naturligtvis är det så.
Du är lite färdig med fotbolls-VM 1994 och betraktar det som det mest avrunkade mästerskapet genom alla tider.
Ja, vi bortser från sista formuleringen där, så kan vi börja med den vettiga frågan. Jag är inte intresserad av fotboll.
Nej.
Alltså vuxna män som springer fram och tillbaka runt mot en liten boll och de tjänar dessutom miljarder några av dem. Det är ju sjukt.
Den gamla åsikten.
Ja. Men det är klart att alltså, Sverige i final eller kvartsfinal eller vad det heter, vi ska känna väldig upphetsning att titta på filmen eller på
du vet att det heter kvartsfinal. Det är viktigt för dig att ta.
Ja, avstånd. Jag följer ju inte med hela turneringen. Nej, det gör jag inte i någon sport.
Nej. Och just VM 94 är du väl då extra trött på?
Vad hände då?
Jag tog brons.
Jaha.
Kräftskivekrokodilen som under uppmärksammade former bet av en arm på Skansen förra sommaren tittar du på med samma vördnad och fascination som kapten Ahab tittar på Moby Dick.
På krokodilen alltså?
Ja.
Där jag tittar på. Ja, det kan man säga. Alltså, det där var ju en fruktansvärd olycka. Och jag är full av beundran för Lasse Lidegren som han hette, som genomgick där och förlorade sin arm. Den blev inte avbiten, det blev den inte, men han blev så sargad i armbågen så att man kunde helt enkelt inte sätta ihop det igen, och därför blev han tvungen att amputera armen på sjukhuset. Men nu han har tagit det här, alltså, så är helt fantastiskt. Han jobbar ju fortfarande, han är ju arkitekt, mycket mer känd utomlands tror jag än i Sverige. Han har ju ritat tusentals nattklubbar och restauranger och liknande, allt ifrån Moskva och över hela världen.
Sverige är ju mer känd för den här incidenten.
Ja, det kan man lugnt säga. Men lite tur i det hela var att han, det var ju vänsterarmen som gick, så han kan ju fortfarande jobba med sin högerarm. Mm. Och han har ju tagit det så fantastiskt positivt. Mm. Helt otroligt. Han fyllde 80 här förra veckan.
Han känns nästan gladare nu.
Ja, det kan man.
Gillar han uppmärksamheten?
Jag kände, ja, det ska jag inte säga att han gör. Nej, det tror jag inte, för han tackar nog regelbundet nej till alla tidningar som vill intervjua honom om det. Han tycker det är färdigt nu. Nej, han tar det fantastiskt. Jag träffade honom senast förra veckan. Han fyllde 80, så jag var förbi med en present, fast på behörigt avstånd i dessa coronatider. Ja.
Willys, om Jonas Wahlström själv får välja dagligvarubutik.
Jag har varit där några få gånger. Om man ska köpa mycket av en vara så är det praktiskt, eftersom som det är ganska billigt där. Mm. Jag brukar hjälpa min son som driver, jag skulle nog säga, Stockholms förmodligen bästa sushibar på Götgatan. Han behöver ibland storleverans av socker. Och då brukar jag hjälpa honom ibland, och då händer det att jag går på Willys.
Mm. Är det Samba Sushi?
Samba Sushi, ja. Okay. Götgatan. Samma hus där jag har bott i 46 år.
Aha. Där lever du och frodas.
Nej, inte nu längre. För en månad sedan flyttade jag till Åseberget istället.
Du blir förstås enormt upprörd av människor som har sex med djur i grunden. Men varje gång ämnet förs på tal känner du att det är ju så otroligt mycket förväntas av dig att du nu ska vara mest upprörd i rummet, att du inte sällan själv känner att du nästan överspelar i ditt avståndstagande från det här fenomenet.
Nej, alltså, jag brukar inte gapa och skrika och ta till stora ord, men visst blir jag upprörd på sånt, ja.
Du har kalsonger i kaki.
Nej, jag har badbyxor i kaki.
Okej. Okay. Är det bra?
Ja, varför inte?
Nej, jag bara inte sett det. Du äger inte ens en febertermometer. Du vet om du har feber eller inte.
Nej, faktiskt inte. Det känner jag inte själv. Det, jag har aldrig haft sån här fruktansvärd feber, alltså 39 och så vidare. Så, men nej, men febertermometer har vi naturligtvis hemma.
Du har precis haft corona, sa du här när du presenterade dig. När du
jag in. Sa det i alla fall, den som tittade på mig, att du har ju precis haft corona. Det är ett par veckor sedan, så det var ju skönt att det är över. Ja. Men det var inte någon större fara med mig. Lite lätt hosta, liten aning tryck över bröstet och ja. Det var inte något märkvärdigt. Nej. För mig, tack och lov.
Man har överlevt elefanter som sular in en i väggar, så krävs det mer än lite corona för att man ska
dig. Jag hade ett projekt i Kongo som då hette Zaire i 5 års tid. Och det var mitt under Ebola-tiden, upploppen och inbördeskrig och allting. Det var mycket intressant. Mm.
Du är inte rädd för döden?
Nej.
Du har tungkysst en babian?
Nej.
Du har sett filmen från djurmarknaden i Wuhan och efteråt slog du ihop PC:n, stirrade tomt framför dig och lät tårarna rulla ner för dina kinder.
Hur det första gången när jag såg den här djurmarknaden, då blev jag ju väldigt upprörd. Nu har jag blivit lite luttrad. Jag har sett såna här vidriga marknader i Kina ett flertal gånger. Jag har filmat i smyg både i Kina och Vietnam som Nyhetsmorgon har sänt, men det är alltså 15 år sedan. Indonesien också, och det är ju hemskt. Mycket har de kommit till bukt med, men när det gäller illegal försäljning av fridlysta djur som husdjur, var ju mycket vanligare i Indonesien för 10 år sedan än vad det har blivit idag. Det förekommer fortfarande, gör det. Men just de här matmarknaderna, djuren till nästan 100% ska bli mat eller medicin, alltså som kineserna behandlar djur generellt, det är fruktansvärt. Och djurplågeri finns inte i den kinesiska strafflagen.
Är det så?
Ja. Du kan misshandla ett djur på öppen gata mycket du vill. Ingen straffar dig för du har inte begått ett brott om det sker i Kina.
Aktiverar du dig för att få någon slags stopp på det här?
Ja, alltså där jag uppmanar ju alltid. Nu, kineser kan vi inte påverka. De kör sitt race, punkt, slut. De gör fullständigt fasen i vad vi
tycker. Det är inte dina gubbar,
de går ut och liksom säger att ja, nu förbjuder vi djurmarknaden. Det gjorde de i samband med corona när den började blomma upp här. Och bara för några veckor sedan så började de lätta på restriktionerna igen. Mm. Så den där förhoppningen då att det enda goda med corona var att man skulle förbjuda de kinesiska matmarknaderna, djurmarknaderna, det kom på skam ganska snabbt. Mm.
Det händer att du refererar till det du betraktar som en lite mer fruktig och kvinnlig drink, som en paraplydrink.
Ja, det kallas just paraplydrinkar, de här färggranna på stränderna utomlands, men nej, jag är inte så förtjust i sådana.
Men kan du säga det till din fru? Vill du ha en paraplydrink?
Ja, det skulle jag kunna göra naturligtvis.
Det spelades inte sällan klädpoker i din ungdom.
Jag har aldrig upplevt.
Nej. Du är inte bekväm med att vara naken?
Nej, du har aldrig varit med om något sånt eller sett något sånt. Nej, ja.
Pussy Riot i all ära, men aktivister som släpper ut minkar ur burar, det är dina gubbar?
Nej, det är det inte. Därför att om man gör så, jag förstår tanken att djuren ska vara fria. Men om det hade varit logiskt, för de vill förstöra för minkfarmaren, som har en fullt laglig verksamhet, i alla fall än så länge, det kommer ju naturligtvis på sikt att försvinna. Om man skulle vara logisk så skulle man bryta sig in precis som de gör. Och sen så skulle man ha med sig en färg, ofarlig färg. Och så skulle man sätta en färgklick på varenda mink som gör försäljningen av pälsen omöjlig. Mm. Nu släpper man ut dem istället. Och vad går de till mötes då? Alltså jag körde en gång genom Blekinge och det fanns en minkfarm uppenbarligen bredvid. Och de hade varit där på natten och släppt ut minkarna. Och hela landsvägen där jag körde var översålad av halvdöda, döende, påkörda, ryggen var krossad, de släpar sig fram på två ben. Alltså det är ett fruktansvärt djurplågeri att släppa ut en mink som inte kan någonting om naturen, utan har suttit i en alldeles för liten bur hela sitt liv.
Du har relativt lätt att köpa Hasse Aros påstående om att han blivit jagad av ett gäng blodiglar som ålade så snabbt att om han inte sprungit så hade de hunnit ikapp honom. För du har hört talas om någon extraordinär jävla Belgian Blue-blodigel någonstans. Och det skulle ju kunna vara just denna art Aro kom i kontakt med när han la benen på ryggen.
Däremot har jag blivit jagad av blodiglar.
Okej. Okay.
Det är sant, jag blev jagad och så jag var tvungen att springa för blodiglarna jagade mig.
Ja, om han skulle beskriva det där för mig så skulle jag säga att det var en intressant dröm du hade.
Ja, det är så.
Om han fortfarande skulle säga att nej, men jag var inte alls, jag sov inte alls, jag var vaken, då skulle jag säga sluta kröka.
Okej, du köper alltså inte detta påstående?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej, det var skönt. Han får skärpa till sig, Aro. Du kan tycka att Nalle Puhs catchphrase honing är verkshöjdsmässigt svag, men du har ändå fått konsekvensen att du säger honing i ditt eget huvud varje gång det är dags att smeta skiten på en macka.
Nej, jag tycker om honung. Det är en fantastisk naturprodukt. Men jag tänker så, med Nalle Puh kommer man att tänka på kanske ibland.
Men catchphrasen honing?
Nej, det har jag, nej.
Du har druckit mjölk direkt ur spenen.
Ja, det har jag gjort, men då var jag inte gammal. Det var ju på Skansen, 8-9 års åldern eller något sånt där. Mm. Om man bortser från min mor.
Ja, det kanske man inte kallar för spena riktigt.
Ja, en del som gör det.
Ja, men en av dem är väl inte du?
Nej.
Du använder exakt samma lekar för att roa dina barnbarn som du använder för att roa dina barn.
Ja, några i alla fall exakt, ja.
Du har aldrig ens sett kokain?
Jo. Mm. Oh ja.
Oh ja.
Jag har sett mycket kokain.
Ja, helvete vad du har sett kokain.
Ja, det kan man lugnt säga. Jag har sett det i Colombia.
Det är dina gubbar.
Ja, i Colombia.
Ja, okej.
Okay. Jag samlade in silkesaper på 70-talet. Slutet av 70-talet ner i en liten by eller stad som heter Leticia som ligger längst ner i Colombia. Där Colombia går ner som en tarm mot Amazonfloden mellan Brasilien och Peru. Det var en centralpunkt för kokain. Och när jag var där, jag var där kanske 15 gånger under åren. Min son Tito är adopterad från den stan.
Tito?
Ja, Tito. Starkt. Han är adopterad där. Enda lilla barn på den tiden som lämnade stan för adoption till Europa. På den tiden, nu har jag inte varit där på flera år, men på den tiden så fanns det tre olika knarkfamiljer i stan som styrde allt. Mm. Det fanns ingen brottslighet i stan. Ingen normal gatubrottslighet som det är väldiga problem i övriga städer i Colombia. Därför att de som bråkade, de försvann. Man vill aldrig låsa en dörr i hotellrummet eller någonting. Och de här familjerna, de hade varsin stor lyxhacienda ute i djungeln, de hade egna flygplatser. Det kördes alltså kokain mer eller mindre öppet i säckar genom stan som skulle från ena flygplatsen till de andra. De här familjerna, de bråkade inte med varandra, de samarbetade till skillnad från andra karteller.
Klev du på?
Stans polischef körde Mercedes. Det går alltså inte att köra från stan, det är bara Amazonfloden par hundra mil för att komma eller flyga in. Och vägarna, några är asfalt, eller var, nu pratar jag om hur det var då. De var ju, vissa var asfalterade.
En korruption i nivå med när Samba Sushi får catera Skansens event.
Ja, det är inte direkt korruption faktiskt. Min son hjälper sin pappa när han har gäster hemma. Ja, men då såg jag bokstavligt talat mycket kokain.
Ja.
Men
det
var ingen, nej, det har jag aldrig gjort. Enda, ja, man ska säga narkotika, jag testade och tugga råa kokablad. Mm. För när man var ute och besökte indianbyar så fick man ofta gå långa sträckor. Och framförallt på kvällar eller tidiga morgnar när det inte var så hett. Och då tog man, eller de, och det provade jag också, tog ett par kokablad alltså direkt från busken och tuggade på. Det gav en energi, ungefär som att dricka en energidryck. Alltså mer var det ju inte. Man blev inte direkt beroende.
Blev inte bäng.
Det blev man inte. Nej, det var en fascinerande tid. Polischefen körde Mercedes. Borgmästaren körde en jättelik Chrysler. Tullmästaren också en lyxbil. Får man förstå var det kom ifrån.
Mm. Sannoliken, det är de där säckarna som har betalat för.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du kände till begreppet flockimmunitet innan det blev coolt.
Ja.
Du hävdar att du kan känna på en kvinnas doft var hon befinner sig i sin menscykel.
Nej.
När du äter kycklingklubbor kilar du fast köttet mellan kindtänderna och rycker bort klubban snarare än att du gnager av köttet.
Nej, jag gnager nog mer.
Du orkar aldrig riktigt pilla bort de vita efterhängsna paprikakärnorna. Det är inte så knussligt.
Nej, det petar jag alltid bort. Jag har ett handtråd i stort sett i bakfickan. De gånger jag vet att jag behöver använda den i alla fall.
Mm. Okay, så du gillar inte de här vita små paprikakärnorna?
Jo, det är inget fel på dem, men de ska inte sitta kvar i tänderna.
Nej, men de kan vara kvar på paprikan som ligger på mackan. Eller
ja,
så.
Ja. Ja. Oh, ja. Mm. Det är där styrkan sitter när man tittar på chiliväxter. De här otroligt starka små röda chili. Pillar du bara bort alla de pyttesmå kärnorna i, då är
alltså chili inte alls stark. Det är styrka i paprikakärnor.
Ja, det är kärnorna som har styrkan.
Fast det är inte i paprika ju. De smakar ju ingenting.
Nej, inte vanlig paprika. Nej, de kan ju inte vara särskilt stark. Men om man tar andra.
Kolumbiansk, solmogen.
Ja, det finns ju många sådana små. Alla vad de nu heter, så de är goda.
Ja. Du tycker att Nicolas Cage är en riktigt bra skådis?
Ja, de filmer jag har sett honom i har varit bra. Det har han. Con Air till exempel.
Mm, gillar du va?
Ja, det är en sån actionfilm som jag tycker är trevlig.
Mm.
Det ska inte vara för mycket snack och sentimentalt drabbel. Det ska liksom hända någonting. Och det gör det ju verkligen i Con Air. Och The Cliff till exempel är också en bra film. Ja.
Du har hållit händer och sjungit Kumbaya, my lord, under öppen afrikansk himmel.
Nej.
Tar du avstånd från det?
Nej, men det tillfället har aldrig infunnit sig.
Nej. Du skrattar gott när Pluto förses med en Do not open until Christmas munkavle i Kalle Anka och hans vänner önskar god jul.
Ja, nu har jag inte sett det där på några år, men de första 30 år när mitt liv så såg jag dem varje år.
Ja, du känner igen den här scenen?
Ja då.
Mm, det kan du gilla.
Ja, jo, det kommer jag ihåg. Man kommer. Allt som hände förr kommer man ihåg exakt. Det värre vad som hände förra veckan, det har man glömt bort.
Mm. Nej, hur lång tid kommer det ta innan du glömmer den här intervjun? Det har du gjort på halvtimme när du är borta, känns som.
Ja, ska jag vara riktigt ärlig, som ett tag så försvinner det i alla andra intervjuer, kors och tvärs som har varit. Ja, framförallt sista tiden.
Mm. Det är okej. Okay. Du plankade in på Skansen nattetid när du var tonåring och det framstår som obegripligt för dig att Michael Jackson valde att ha hela nöjesfält för sig själv när man kan ha hela djurparker för sig själv.
Ja, hur du säger, jag fick ett årskort av min mormor när jag fyllde 8 år, så jag inte behövt planka in på Skansen, för sedan dess har jag varit en stadig gäst.
Du har skorpor hemma.
Skorpor, ja.
Mm. Gillar du?
Ja. Veteskorpor framförallt med smör på.
Du har aldrig sagt en dirty talk line i ditt liv. Det du kan erbjuda är ett mer sammanbitet, grymtigt och så att säga Rolf Lassgård osande knull.
Knull?
Ja, knull.
Ja, jag förstår inte påståendet riktigt, men om du menar så skämt och så vidare, skämt under bältet, visst kan jag göra det.
Nej, jag menar mer att man kan ju prata med varandra i sängen. Man kan säga saker som i bästa fall då framstår som upphetsande.
Ja.
Men jag tänker att det gör inte du, utan du erbjuder ett mer sammanbitet och Rolf Lassgård liknande knull.
Hörru, jag ska säga så här, jag tackar aldrig nej till en intervju. Jag är öppen, fullständigt öppen i alla intervjuer. Jag tar fullt ansvar för vad som sker på akvariet. Men vad min fru gör i sängkammaren, det har du fan inte med att göra. Nästa fråga. Ja.
Du träffade din fru på en dansbana?
Nej.
Nej, alltså på Skansen?
På Skansen, ja. Var det annars?
Grannen i Bäck som vill ha en stänkare, det är din gubbe.
Ingvar Hidvall, ja. Han är jävligt rolig och mycket bra skådespelare och passar ju verkligen för den rollen. När man pratar med folk om Bäck-filmerna, då är det bara honom de pratar om i stort sett.
Ja. Även du gillar att prata om grannen, känns det som. Stänkaren.
Om min granne?
Nej, den här grannen.
Ja, för 17. Han är frisk fläkt. Det är min granne också, Stor-Olle Högberg. Han har varit Stockholms största fiskare i alla år. Han har haft hårbåt nere i Strömmen och väger 130 kilo.
Du har oroat dig för Michael Jacksons apa Bubbles psykiska hälsa.
Ja, det kan man göra med alla apor som föds upp bara för att bli någon slags maskot. Framförallt människoaporna, för de blir ju helt förstörda. En sån schimpans har ju väldigt svårt att anpassa sig till andra schimpanser den dagen som ägaren inser att det här går inte längre. För den dagen kommer när det gäller stora människoaper. Förr eller senare så blir det en katastrof. Ungefär som i Kolmården med vargarna.
Om du går ut och äter och en balsamicobåge som linjerar med tallrikskanten infinner sig ovanför proteinet, så tycker du att det tyder på att du har kommit till ett fine dining-ställe?
Ja, jag förstår inte riktigt vad du menar där i början. Så det är nog ingenting jag skulle lägga märke till. Nästa fråga.
Det finns mycket att säga om kåtheten du under stundom upplever av två djurs parningsprocess, men du avstår.
Jag har aldrig blivit upphetsad av att se djur para sig, men det finns sådana människor.
Ja.
När jag växte upp på Skansen, då var det ett annat klientel ofta. Det var väldigt många stamgäster som var väldigt kufiska ibland. De har försvunnit. Och då hade vi, jag kommer ihåg, vi hade björnrunkan, vi hade getrunkan, vi hade hjortrunkan. Och det var alltså när djuren hade parningstider. Det här är sant, jag skojar inte.
Nej.
Så hade vi speciellt björnrunkan. Han kom där uppe och sen när björnarna parade sig så sprang han där framåt. De hänger ju varandra länge. Så sprang han där fram och tillbaka och så försvann han ut i buskarna. Och så kom han tillbaka kanske efter 5 minuter lite rödblommor om kinderna. Och och det fanns en som hade hjortarna som sin specialitet och en annan som hade...
Hjortrunkan.
Ja, det var hjortrunkan. Mm. Men björnrunkan hade Skansen faktiskt nytta av, därför man fick en ny björnhanne ett år. Och, det blev inga ungar. Ja, men han är ju ung så det är ju inte hela världen. Och året efter blev det heller inga ungar. Ja, men kanske lite senkommen och sånt där. Och tredje året, då kom björnrunkan och klagade. Det är ingen fart på den där björnen. Då begrep Skansen att björnen var impotent. Okay. Så bytte man...
Han var lite konsult.
Ja, han blev det.
Ja, kul. Du har aldrig separerat ett ballerinakex överdel från dess underdel?
Nej.
Du äter dem med som de
är? Jag vet inte ens vad det är, men jag har aldrig separerat kex.
Du vet inte vad ballerinakex är?
Nej.
Nej. Helvete.
Ja, så är det så illa.
Ja, lite tycker jag ändå att det är.
Ja, jag får skämmas. Snälla, du klipp bort det här. Han skäms så förskräckligt för svenska folket. Snälla. Ja.
Ja. Du försöker alltid motstå frestelsen att lägga händerna på givarens huvud under oralsex och 9 gånger av 10 lyckas du.
Ja, nu får du svar som du fick alldeles nyss. Det har du inte jävla dugg med att göra. Fortsätt.
Ja, Jonas Wahlström.
Är vi klara?
Nu är vi klara.
Ja, det var lite märkliga frågor måste jag säga. Ja. Man slutar aldrig förvåna sig. Ja, men jag hoppas att den här intervjun uppskattas av folk.
Ja, jag tror det
uppenbarligen
faktiskt.
Gör det, annars skulle du inte ställa sådana frågor.
Nej. Det var väl lite kul ändå.
Ja, jag lycka till.
Det känns som att du kom igång här mot slutet.
Ja, ja. Ja. Getrunkan och det där menar du. Ja.
Ja, men mycket. Du kom in i det kan man säga.
Ja, ja. Ja, ja, men tyvärr måste jag skämta min bil ut garage nu.
Ja, jag vet det.
Men innan en timme till.
Ja. Innan du sätter dig i din bil,
ja.
Som inte är en Mercedes.
Nej, jag tycker inte om Mercedes. Nej. Det är en sån där direktörsstatus tycker jag.
Precis. Så vill jag ändå att du säger någonting här om hur pass korrekt jag är. Jag försöker ju läsa av dig här, som du märker. Men hur rätt ute är jag? Hur mycket stämmer det jag säger?
Många av de påståenden stämde ju absolut inte. Men det hörde ju bara det jag sa nej till. Men ja, vad ska jag säga? Många frågor är ju tagna i luften och inte tagna utefter vad du tror.
Tagna min intuition, Jonas.
Ja. Nej, men det var väl en intressant intervju det här, ja.
Ja. Det tycker jag också.
Ja, tack så mycket.
Ja, nu får du springa och ta din bil.
Det ska jag göra.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Detta har varit Fördomspoddens 116:e avsnitt med Jonas Wahlström, men vem räknar? Avsnittet har precis som vanligt klippts av den ljuvlige Bobby Nordfeldt och vignettmusiken har skapats av den helt okej ljuvlige Carl Björkegren. Min e-postadress är emil.persson@café.se. Nästa avsnitt släpps om exakt en vecka. Var en Bobby Nordfeldt-ljuvlig snarare än en Carl Björkegren helt okej ljuvlig individ fram till dess. Vi hörs. Sweat, baby, sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert and you're getting two thumbs up. You've had enough of two-hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Got my cooker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca-Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early. Just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. A poon i mun är väl inte rätt?